Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Det är det 63:e avsnittet i ordningen. Vi spelar in den 24 augusti och det här är Investorkursen som snackar.
Och det här är värdeinvesteraren.
Ja, men hur känns det där ute nu när vi är igång och kanske många går med från semestern, det är riktig handel?
Frågar du mig eller de där ute?
Jag frågar dig.
Ja, där ute känns det bra. ska vi bara börja direkt tänkte du?
Ja, eller bara lite lätt känna på pulsen, för jag vet vad du har skrivit för tweets, så jag tänkte mer här.
Ja, det vill bara kolla om jag mådde bra.
Ja, exakt. Jag vet att det händer några grejer.
Jag vet inte. Jag börjar bli trött på att det blivit en smal börsuppgång med drivet av liksom story stonks, price per sales, värderingar. Icke lönsamma bolag som driver uppgången. Bolag som egentligen ser rätt billiga ut och faktiskt tjänar pengar och har tjänat pengar i väldigt många år och värderas till multiplar. Ja, precis. Som vi kan ta exempel som Sampo eller svenska banker eller Intel för den delen.
Svenska banker ska gå ner, det vet vi.
Ja, okej. Men det var ett dåligt exempel. De gillar det inte. Men, nej, men du kan egentligen ta alla osexiga bolag egentligen som... De flesta osexiga bolag, om det inte är såna här Axfood eller Ica, de är ju i och för sig väldigt dyra. Men om vi tar, ja, jag vet inte, det är lite blandat. Men cykliska bolag framförallt är väldigt billiga nu. Men sen har du ju ocykliska bolag som försäkring, som Sampo som jag sa till exempel. Också väldigt lågt värderat och där du kan få en utdelning på kanske 7-8% på normaliserad utdelning. Och det vill ingen köpa. Men istället vill man köpa Tesla på $2,000 och det är den... kognitiva dissonansen jag inte riktigt förstår mig på, tror jag.
Ja, men så är det. Story is in, value is out och vilka våra sponsorer är Börsdata som vanligt och Valuation Masterclass. Börsdata är ju den här underbara tjänsten som hjälper oss i alla fall, främst mig. Jag vet att du använder inte screeners lika mycket, men det är kanske för att jag är siffernörden.
Nej, men för mina analyser så sparar det enorm tid i alla fall.
Ja, exakt.
Så att jag använder ju det, inte lika mycket, men när jag väl använder det så sparar det enorm tid. Och just att sammanställa flera år och finansiell information och sitta och... Nu brukar jag sitta uppe med rapporten ändå för jag gräver i noterna. Men just för att sammanställa datan i Excel och exportera den är extremt bra för när man gör sina prognoser till exempel.
Ja, exakt. Och nu håller de också på att göra ett API för Google Sheets, så... Oavsett om du är Excel-nörd eller Google Sheets-nörd så kan du ju få det exporterat. Men jag tror du tar bara Excel-dumpen eller på hemsidan.
Jag brukar köra Excel-dumpen.
Ja,
och det dumma är att jag använder Google Sheets. Jag föredrar det för att bara för cloudet så att jag har tillgång till det överallt. Det vet jag att man kan göra med Excel också. Men jag tycker jag bara gillar Sheets. Och jag brukar bara exportera det och sen... brukar jag bara copy-pasta in det i Sheets. Men nu kan man ju köra direkt in i Sheets.
Ja, exakt. Så Börsdata, spara oss pengar, spara oss tid. Gå in och använda den. Det finns i gratisversionen, men ni kommer vilja använda de betalversionerna direkt. Och om jag bara ska slinka in, de som är under 28 kan ju signa upp sig på Unga Aktiesparare och få rabatt på Börsdata, 50%. De får gärna skriva mig som värvare på den om ni signar upp er som medlem då. Och jag bara full disclosure, jag är också styrelseledamot i Unga Aktiesparares förbundsstyrelse.
Okej. Okay. Ja, men det var ju en fantastisk rabatt och det är ju bra. För att jag förstår om man är ung och studerande och inte har så bra ekonomi så kan det kännas lite saftigt. Men som sagt, de har ju en gratis version, men det är väl superbra om man känner att jag skulle vilja ha Pro eller Premium, men det är lite för dyrt. Så 50% är ju fantastiskt. Och det är bara att ge en eloge till George och
Henrik.
Ja, Henrik.
Och Börsdata.
Precis, att de gör det här.
Exakt. Och vår andra sponsor, Valuation Masterclass. Som jag egentligen har förkortat det till vad det jag tycker att det är. Det är egentligen en kandidat i finansiering där man behöver lära, där man lär sig det viktiga inom värdering av ett bolag och hur siffrorna fungerar på ett bolag.
Ja, det är väldigt, det är liksom en praktiskt nedkortad version.
Exakt.
Så ta bort all lull och bara liksom fokusera på vad är verktygen för att göra en värdering. Om det är prognostisering, vad krävs för prognostisering? Jo, marknadsresearch, förstå konkurrensfördelar, förstå hur en resultaträkning är uppbyggd, hur en balansräkning är uppbyggd, hur kassaflödesanalysen är uppbyggd och hur de samverkar med varandra.
Mm.
Och sen då går man in på hur man gör värderingarna.
Ja, exakt.
DCF då, en kassaflödesanalys, diskonterad kassaflödesanalys, eller då går han ju också igenom hur man gör multipelvärderingar också.
Ja, exakt. Och det här är ju saker som jag har lärt mig i skolan, men det är verkligen ta det, den här delen 15-20 timmar, har kortat ner det, kondenserat det och lägger in det praktiska i att göra det, för att det är inte bara en science. Annars skulle det liksom, som Warren Buffett säger, annars skulle accountants och mathematicians vara miljardärer. Men det är ju faktiskt ett hantverk, vilket jag också brukar säga. Men jag tror många har snöat in sig på att jag är en siffermänniska bara. Men, gå in på Valuation Masterclass och använd kupongen Game of Stocks när ni checkar ut. Eller så går ni in på gameofstocks.nu så kollar ni på våran sida om Valuation Masterclass, där både jag och Danne skriver recensioner. Där ni har en länk, där ni klickar vidare, då får ni kursen för $99 istället för $200.
Precis, och det är deras erbjudande just nu under sommaren, och de kommer i framtiden att minska rabatten då. För idag är den snäppet över 50%, men det kommer bli runt 25% om någon månad. Så passa på om ni känner att ni vill gå den här.
Exakt, så investera er själva, vilket är det bästa ni kan göra för er egna investeringskarriär och portföljen.
Yes.
Så, vad ska vi börja med? Ska vi börja med Hybris Coins, eller ska vi börja med War Declaration?
Okej, vad tänker du med Hybris Coins?
Bitcoin.
Ja, men vem är hybrisen, tänker du?
Jag vet inte, jag tycker det är så kul, för att jag jag börjar följa lite så här Ivan on Tech, för jag tycker det ändå fortfarande är intressant.
Cocaine is a hell of a drug.
Ja, exakt, lite så känns det så.
Lite speedad kille.
Ja, men typ alla runt omkring också, och det är liksom vilka tweets som skickas ut, det är typ så här, ja, de faller 15% på en vecka eller vad det är, och så bara, ja, the volatility in the short run doesn't matter, it's the long game we are playing, we will see in 2021 over 20,000. Man bara, det var inte long game.
Nej, det är det inte.
Och kom igen.
Nej, och det är jäkligt roligt och paradoxala med alla de här kanalerna, för jag följer en del av dem för att, inte dagligen då, men för att få hänga med i kryptonyheter, och eftersom de i princip bara jobbar med det här och håller örat mot bitcoin-rälsen, så istället för att jag ska leta upp alla nyheter så följer jag hellre de här YouTube-kanalerna och har det på i bakgrunden medan man diskar eller något sånt där. Så de är väldigt bra, men det paradoxala och det roliga är ju att de säger att vi fokuserar på det långa perspektivet, och så gör de ändå dagliga uppdateringar. Bitcoin gick under det här stödet, och nu händer det här, och den här nyheten kom, och nej, vad händer nu? Men det är ju såklart för att de livnär sig på views, så att de måste ju göra dagliga uppdateringar, och egentligen går det inte att säga något fundamentalt varje dag, då får du ju bara fokusera på priset helt enkelt, price action.
Mm.
Men jag håller med, de snackar ju mycket om långsiktig, och vissa $20,000 är ju inte ens högt. Jag har ju hört många som säger att den ska till 100,000, 200,000, 300,000, $1 million bitcoin.
Jo, det har jag hört, men jag tycker det är så kul om man bara säger att den kortsiktigt, eller så här, hur långsiktiga gamet, ja, alltså du menar mindre än 6 månader ska de stå på 20,000, man bara... Okej.
Ja, men absolut. Ja, men som sagt, i och med att de har den upplösningen de har, de pratar om det varje dag, då är 6 månader ganska mycket i deras värld. Men det jag tycker, det jag vill nämna där i alla fall, att man kan tycka att en $1 million coin eller $500,000, $200,000 coin är mycket. För det första är ju all time high $20,000 i princip. Det tror jag vi kommer ta ut. När är ingen aning. Jag tänker inte ens försöka gissa. Men jag snackade om det när jag gästade Market Makers till exempel. Att om du skulle värdera i paritet med guld, fast Bitcoin gör mycket av det guld gör, fast bättre i vissa fall och ja, sämre i några fall. Men jag tycker summan av kardemumman så är Bitcoin bättre än guld egentligen. För som store of value då ska jag vara tydlig med att säga. Då skulle Bitcoin egentligen, om du samlar alla Bitcoin, så alla Bitcoin skulle vara värd lika mycket som allt guld i världen. Då skulle det vara värt ungefär $400,000 för en bitcoin. Och visst, det är svårt att säga att det ska vara värt lika som guld, mindre än guld eller mer än guld. Men det ger kanske en känsla för hur bitcoin skulle kunna värderas om hedgefonder börjar ta in det. Och jag menar, om vi får ett inflöde in i bitcoin då. Men eftersom jag jämför det med guld. När Paul Tudor Jones, som är en legendarisk då hedgefondkille, har tagit in det i sin fond. Sen var det en annan fond som tog in väldigt mycket, köpte väldigt mycket bitcoin, och Grayscale som är en bitcoin i princip fond har också köpt upp väldigt mycket till slut. Det är ju så scarce, det finns ju ungefär bara 18 miljoner bitcoins tror man, för att det ska ju finnas 21 miljoner när alla blir minade, men många har ju försvunnit, ligger på soptippar, på gamla hårddiskar och så vidare, så de estimerar 18,5 miljoner eller något sånt där.
Jag är ju svårt att säga så här, att man bara säger okej, vi ska värdera det så här och så här, så här mycket, för att det finns ingenting som grundar sig där. Man grundar ju gulds värdering i egentligen att ja, men så här mycket har vi efterfrågan, så här mycket har vi i utbud, och det här priset är ungefär vad det är, ja, urminnes tider har den pendlat runt det här priset, och vi har ju inte liksom time track record på bitcoin, och då är det så här, okej, man ska värdera hur mycket, men det finns ju absolut applikationer som gör att det blir ännu mer värdefullt, men oftast är ju de applikationerna, då använder man ju bitcoin som ett transportmedel så att säga, och då är det ju viktigast att volatiliteten är låg då, för de applikationerna spelar det ju inte roll om en bitcoin är värd $1,000,000 eller om den är värd en cent.
Ja, fast det är därför jag jämför med guld, för att bitcoin kommer inte göra sig bra för att bygga applikationer ovanpå bitcoin, för att det är alldeles för trögrörligt med hur många transaktioner du kan göra per sekund. Och då har du ju andra kryptovalutor som är mycket bättre lämpade, som till exempel Ethereum och smarta kontrakt och så vidare.
Exakt.
Så bitcoin är bättre att se som store of value i min bok, men oavsett, så det kan lika gärna gå till noll. Men jag tror uppsidan är väldigt stor om det skulle bli ett digitalt guld. Och det är därför jag tycker det är värt att ha i alla fall någon procent av portföljen här. Och det har varit bra för mig i år, om man säger så. Om vi kollar OMX till exempel. Den är ungefär plus minus noll. Är svagt plus idag då, när vi spelar in. Nasdaq har ju gått starkt. Så tech-aktier har gått bra. Men Nasdaq har väl gått upp 20-30% någonting. Men kollar vi Bitcoin, har den gått 65% year to date. Och sen Bitcoin kom till så har det varit den best performing asseten överlag. Och då jämför jag med, alltså aktiemarknaden är svår att se som en asset såklart. Men allmänt så har Bitcoin då, det finns ingenting som överträffar avkastningen i Bitcoin. Så historiskt har det avkastat bra i år i oroligheterna. Och om vi tänker på fiskala policies från centralbanker och Fed, borde någon scarce asset som Bitcoin och guld gå väldigt bra. Och Bitcoin har ju som sagt gått upp 65%, så att jag är glad att jag har en del av portföljen i det.
Ja, jag har ju bara problem med jämförelsen. Man säger typ så här, okej, Bitcoin mot börsen, det är ungefär som att säga ett bolag mot börsen. Och då blir det så här, okej, ja, då blir det nästan cherrypicka av bolag och sådär. Jag skulle nog säga, om man kollar på cryptocurrency, men det är också lite fel att kolla på det, för att cryptocurrency har ju typ funnits för då 5 år, 6 år, 7 år. Typ det. Och då är det lite svårt att jämföra med, för då är det liksom så här, okej, det är greenfield, det är virgin land så att säga. Då är det såklart det blir hög tillväxt i det. Och då är man kanske, man ska jämföra med något enskilt bolag egentligen, om man kollar på tillgång mot tillgång. Men annars är det så här, som du själv nämner, så är det guld där du ska jämföra med. Men man kan ju inte jämföra, vad heter, runraten och hur fort man kommer till ett visst värde i guld mot bitcoin heller.
Nej, men där kan du också använda vissa fundamentala metrics som stock to flow till exempel, som vissa, jag vet att Erik Wall som är en kryptoexpert och tycker inte att det är lämpligt att använda stock to flow, men jag vet inte, det är svårt att säga om Bitcoin ska bli det nya gold standard. Det finns en bra bok som heter The New Gold Standard eller något sånt där, som man kan läsa. Den är en väldigt bra Bitcoin-bok. Men det man kan säga i alla fall är att om det skulle bli så uppsidan brutalt mycket större än nedsidan. Alltså det är väldigt asymmetriskt. Och därför blir det ganska lönsamt då om man vågar gambla med en liten del av portföljen då. Och det är därför jag har gjort det. Men jag skulle inte rekommendera att gå högre än 3-4%. Det är ganska högt.
Nej, men
1-2% kanske.
Men alltså det är asymmetriskt i alla matematiska fall. Helst när man inte ens vet vad uppsidan och nedsidan är. En tillgång kan bara gå ner med 100%, men upp kan den gå flera 100%.
Precis, men vissa bolag har man ju svårt att se att de skulle gå. Jag menar, Bitcoin skulle teoretiskt sett då kunna gå 40 gånger pengarna.
Ja, exakt. Det är där jag menar att du har ingen kapp. Alltså du har ingenting som säger att Bitcoin bör vara värt det här. För att det här är EV med tippen på 10 som alla andra ligger på.
Precis, du har inga fysiska egentligen begränsningar. Typ Axfood kan inte gå 40 gånger för att då ska de sälja mat i hela världen. Och vad skulle de kunna komma in i andra
länder? Men tillverkare kan ju göra det.
Ja, Tesla, ja. Men det är för att de har optionalitet, vet du. De ska ju göra allting. Nej, jag vet inte varför. Men det är en bra segue till nästa inslag. Tesla.
Ja, det är ju en aktie som har gått.
Vad ska man säga om det egentligen?
Jag vet inte. Jag har väl en känsla att vi blir roastade oavsett vad vi säger. Om vi säger att den är övervärderad eller inte. Men om man tittar på vad de gör och sen säger man att de inte är ett biltillverkande bolag. Inte 80% av deras försäljning från bilar. Mm. Då bör man väl säga att man är ett biltillverkande bolag. Och så säger man att de är så långt fram. Absolut, de är långt fram. Men jag vet inte, jag investerar i bolag för att de ska tjäna mig pengar.
Ja, jag som ändå har delvis läst på mycket mer om Tesla än vad du har gjort. Och sen äger jag en Tesla, inte så mycket längre. För att det var en leasingbil genom jobbet och jag fick ju sparken med corona. Men jag funderade på att köpa ut den. Men nu fick jag reda på att en kollega till mig skulle ta över leasingavtalet. Så att nu står jag i valet och kvalet att köpa en ny Model 3 efter att haft den då, eller en annan bil, för jag kommer köpa en bil oavsett. Och då har jag tittat på andra elbilar och när jag kollar prisklassen 500 000 så är det faktiskt helt, helt värdelöst i jämförelse med Tesla. Det är så sjukt hur långt efter de ligger. Jag testkörde en Hyundai Ioniq som kostade ungefär 120 000 mindre, men jag hade inte ens köpt den om den kostade 200 000 mindre. Alltså den var helt värdelös jämförelsevis. Och då kan ju folk säga, varför jämför du med den? Men jo, ja, nej, för att om jag vill ha en liknande upplevelse, då kan man ju, Per H. Börjesson delade ju igår som jag kommenterade någonting om att nu kommer konkurrensen, för att det var en recension av en Audis nya elbil. Mm. Och det stod att den har det som krävs. Alltså inte så här, oj, den är helt outstanding.
Nej,
utan det som krävs. Ja, men okej, krävs. Det är liksom så här, den tillfredsställer dina basbehov i princip. Ja, då kostar den 827 000. Medan en Model 3 kostar 560 000. Mm. Så, och jag inte vill betala 827 000. Så det jag kom fram till var att vill jag ha en till elbil, då är det bara Model 3 som finns på min karta. För jag vill inte ge mer än 500 000 för en bil. För mig är det en dum affär att köpa bil. Så det är mycket som det är, tycker jag.
Det är en dum affär.
Så att de ligger långt fram, kan jag säga. I alla fall, har man så mycket pengar att det inte spelar någon roll, ja visst, då kan du väl gå och köpa en Audi då, om du tycker att den är trevligare än Teslan. Mm. Men de ligger efter teknikmässigt, det gör de. Och softwaremässigt också. Men trots det då, så jag har ju varit bull Tesla när den faktiskt hyfsat gick att räkna hem på 200-300 dollar. Och jag har tweetat om det förut, så det är ingen backtrading. Jag har pratat om det när jag gästade Market Makers. Jag har tweets om det också, att jag ägt ingen high conviction, ägde inte supermycket, så att ska jag inte leka allanballan.
En aktie?
Nej. Jag hade väl 5 aktier, men jag sålde och sen behöll jag en aktie bara som en kul grej, att jag ville ändå vara med på ett hörn. Du vet om man tweetsen man ser, den som köpte en aktie i Apple 1980 är miljonär idag. Det är det jag hoppas med Tesla, det är därför jag behöll den.
Okej, vi köper den.
Jag tyckte det var kul. Det har ju varit bra att jag inte sålde det. Jag kommer ju bli miljonär på bara min enda Tesla-aktie, känns som nu. Så att
Nej, men jag tycker tycker det är bara lite orimligt i sig. Absolut att Tesla har en jättestor run rate och de ligger före teknikmässigt och sådär. Men det är liksom, när jag kollade sist och såg lite från Turemasing, alltså mixtiding, så ser, alltså om det handlar fram med rätt och sen lite saker också kolla på, så ser det ju inte ut som att det har någon tillväxt. Och då är det så här, hur kan man värdera så högt om man inte har liksom tillväxt?
Nej, deras omsättningstillväxt är ju inte alls särskilt hög egentligen. Sen skulle jag väl, den sista jag skulle lyssna på i Tesla hade väl varit Turemasing i och för sig. Han har ju bara haft fel, men...
Ja, nej, men jag tyckte bara att han hade där bra underbyggd info. Inte att det var hans själv som sa det.
Men... Ja, nej, jag vet. Men han har, som sagt, Tesla-blanken har pekat på mycket saker som också har varit väldigt fel. Jag som ändå läst in mig på caset. Så jag tycker...
Yes.
De säger fraud, men om det är uppenbarligen fraud, hur vet du att det är fraud? Då måste det vara så pass enkelt att visa att det är fraud, om du kan se det. Men varför kommer det inte fram då i så fall?
Ja, det håller jag med.
Men vi får se, det kanske är en wildcard-historia. Det kanske kommer fram. Mm. Men det jag har hört då, vilket jag kan ändå köpa, det är ju att någon från Tesla har läckt, som har jobbat där, och sagt att de rapporterar kostnader på ett sätt som gör att deras gross margin ser bättre ut. För det är därför deras aktie går upp särskilt så mycket. För att deras gross margin är bra och visar på att de kan tillverka bilen lönsamt om de får skalning på verksamheten. Och om har de gjort det och misslett marknaden, så då kanske de aldrig kan bli lönsamma, till exempel.
Ja, de hoppas väl egentligen att, vad heter det, mjukvaran ska väga upp det i framtiden, om det är sant.
Ja, men det jag egentligen ville säga med Tesla-grejen är ju just att jag tycker de är bättre än många biltillverkare nu och ligger i framkant. Mm. Men det finns ju på samma sätt som jag tyckte det var undervärderat på $200 och alla bara spottade på Tesla, liksom, allt var skit vad de gjorde. Nu är det ju totalt tvärtom. Det finns ju någon yin och yang här, och det finns ju någon gråzon, och det är inte binärt. Men det är liksom... Det verkar bara vara binärt med Tesla. Antingen är skit eller så är... För nu, analytiker som har varit bearish har ju helt plötsligt vänt nu och säger att... Och reviderar om kurserna för att aktien står i den nivån. Och då måste de göra det, för att annars ser de puckade ut. Och kollar med värderingen, så värderas de till typ runt $350. Och det är mer än Volkswagen, Mercedes, BMW, GM, Ferrari, Ford, Fiat, Peugeot, Renault tillsammans. Och så kollar vi då på försäljningen. Då är den i nivå med bara Renaults försäljning, vilket är den av de här som säljer minst. Mm. Så det är liksom, de har knappt någon försäljning jämfört med alla de här tillsammans. Jag har en tweet på det här, om ni vill se, det var en kille som delade det, som jag retweetade det. Och deras capex är också mindre än Renaults, till exempel. Så man kan väl säga att deras ungefär capex är 5% av den här totalen av de andra biltillverkarna, och deras försäljning också ungefär runt 5%. Men ändå är Tesla högre värderat än alla de tillsammans med ganska stor marginal.
Ja. Och det är det som jag tycker, att hur de ska ta och växa i kapp den här värderingen, det är det som jag visar.
Ja, det kommer ju ta 20 år liksom, innan du tjänar pengar på den här aktien, om du ska tjäna pengar på kassaflödet i alla fall.
Yes, det hör.
Sen om marknaden är irrationell i 20 år, så kan du ju tjäna pengar. Mm. Det tror inte jag, det brukar inte vara så i alla fall.
Förhoppningsvis inte, för annars har vi sprängt våra portföljer länge sedan.
Ja, verkligen.
Det är tur att vi inte är korta. Alla par enskilda aktier.
Jag har tweetat om det förut också. Att jag skulle inte korta på värdering.
Nej.
Man ska korta på typ fraud som Wirecard. För att på värdering så vet man aldrig hur länge marknaden är dum i huvudet, i princip.
Ja, men Wirecard kunde ju hålla på tillräckligt länge också för att göra dig insolvent. Så att,
jo,
det tar ett tag ändå. Så det, man måste verkligen ha, där är ju kortning är ännu viktigare med timing.
Ja, det är jobbigt.
Ja, och om vi hoppar över till War Declaration, som jag kallar det. Epic Games mot Apple. De gick ut med att man skulle kunna betala Epic Games för V-Bucks via två alternativ. Antingen köper du det via Apple Store, eller så köper du det via... att man går förbi Apple Store då och får en discount på det i Fortnite. Egentligen är det viktiga, och det är väl viktigt här att Epic Games äger Fortnite då. Och det gjorde ju att Apple stängde ner Fortnite på deras plattform och bannade egentligen det totalt. Sen gjorde Google det också på sin plattform.
Mm.
Och det viktiga här är väl egentligen att de har ju Och det, efter det här de händer av så skickar ju Epic ut en video som jag tyckte var riktigt snyggt gjort, för att den efterspeglar vad Apple gjorde själv mot IBM. Om att IBM hade monopol på datorer och så vidare och så vidare. Och nu gjorde Epic det mot Apple om att de har monopol på...
Du måste ju älska ironin, eller?
Exakt, det tycker jag. Det här är bästa filmatisering någonsin, alltså. Att sitta så här redo med en sån video. Det är klass på det. Sweeney, som han heter.
Sweeney,
ja. Kung. Deras marketingavdelning måste ju få applåder. Och det har utvecklats lite mer. Och nu har ju Apple gått ut och sagt, jag har inte sett det senaste, men de har sagt att de kommer stänga av alla developer-konton för Epic och all deras, vad ska man säga, utvecklar-tools. Och det viktiga här är ju att Epic äger också Unreal Engine.
Precis.
Och du har två stora spelmotorer i världen. Det är Unreal och det är Unity. Mm. Sen bygger man kanske en egen motor om man bygger någonting och så vidare och så vidare. Men det är de här två stora.
Jag skulle ändå säga att Unreal är vassare också.
Unreal är en vassare. Jag tycker alltid att den har varit en vassare också. Man tycker vilka spel jag har spelat med. Och vad skulle det här göra? Jo, det skulle göra att jättemånga spel försvinner från Apple Store. Och de bolagen blir helt strandsattade, för att det finns väldigt många som kanske bara ett spel eller två spel eller bara en mobilspeltillverkare. Så vad det här gör är ju, jag tycker att det gör två saker. Det beror på vilken sida om spelet man står. Jag tycker att det då visar ju, vad ska man säga, Apple kontrar mot klaget om att de har monopolställning med sin monopolställning.
Ja, det finns så mycket dubbelmoral i mycket av det här.
I agerandet, ja.
Ja, speciellt att Apple också kringgår ju Google Play Store och gör samma sak.
Exakt. Så
har erbjudit andra omvägar för appar, Apple-grejer.
Ja.
Helt enkelt. Och, så de har gjort samma sak.
Ja, och det är det som är dubbelmoralen också. Och det roliga är att Apple...
Och då ska jag tillägga, Google stängde inte ens av dem. Det är så fortfarande, tror jag.
Nej, de stängde av Fortnite ett tag.
Nej, jag tänkte Google stängde inte av Apple.
Nej, exakt. Nej, så är det. Så är det. Och sen har ju... Apple har ju också gjort en skiljelinje i att typ spel måste ta intäkter via appen.
Mm.
Medan andra saker kan kringgå det. Till exempel, du har Netflix-appen i Apple Store. Men du kan inte köpa Netflix där för att de vill kringgå deras betalningslösning. Så du måste ju gå in på en hemsida, öppna ett konto för att sen spela upp Netflix i mobilen.
Mm.
Och det tycker jag är ju kringgå.
Ja, det tycker jag med.
Och det är det som man säger, de tillåter det. Jag vet att Spotify gör lite samma sak. Och så vidare och så vidare. Så att det är ju väldigt dubbel moral och hur man drar skiljelinjer. Och de bestämmer verkligen reglerna själva. Och det roliga här är, vad är det Epic jobbar för? Och i princip är det att iOS ska bli en öppen plattform som App Store är, eller Android är hos Google.
Mm.
För där kan du ju öppna det. Du kan starta en egna launcher, game launcher som Samsung har, som många andra mobiltillverkare har. Och gå kringgå liksom App Store som det heter på, eller
Google Play Store
som det heter på Androider.
Och jag ska bara flika in här. Och det här har vi ju pratat om, att Google Play Store inte egentligen monetiserar sin App Store så som de skulle kunna göra om de var lika stringenta som Apple var.
Exakt.
Utan de tjänar fortfarande väldigt mycket pengar, men de skulle kunna tjäna ännu mer. Och egentligen i det här Epic-kriget då, som pågår nu, det här skulle ju kunna göra att Apple tappar ganska mycket på services om det är en trend att det ska gå mer åt Android liksom hållet.
Ja. För det viktiga här är också att de tar ju 30% av intäkterna från ditt spel. Så att de bara så här drar av dina intäkter 30% direkt. Vilket absolut är väldigt mycket om man tänker att hur mycket marginal vissa bolag har. Efter att producera spel och så vidare och så vidare. De tillhandahåller en plattform, och det roliga här är ju att Epic, deras egna launcher. Eller Epic Store, som man har på PC, så har ju de, krigar ju de med Steam.
Och gör typ samma sak, kan man säga.
Exakt, och gör samma sak. Så att det är ju, Epic är ju inne i ett litet krig här egentligen mot...
Och då, där kan vi lägga till att Epic tar 12% ungefär.
Mm.
Eller 15-16%, men använder du...
Unreal Engine.
Unreal Engine tar de bort de här 4% i royalty som du måste betala till Unreal Engine. Så då betalar du bara 12% som om spelet är byggt på det. Så det är incitament att använda deras engine också. Och Steam då tar ju 30%. Och när det är digital publishing är 30% rätt mycket. För det gör egentligen ingenting förutom att hosta plattformen. Och inträdesbarriärerna är ju högre på mobilsidan. För att Apple har ju liksom en inlåsningseffekt i också sin hårdvara. Det har ju inte Epic Games eller Steam.
Mm.
Så det är enklare att byta till Epic Games till exempel. Och då ser vi, det har vi ju sett också, att Epic Games fick mycket skit för att det är ägt av Tencent. Och det är kineser som spionerar och så vidare. Massa sånt hat egentligen mot Epic Games Store. Men det man har sett är att de ändå lyckats trots hatet få över det. För att de har haft massa exklusiva titlar. Och det gör att folk som vill spela de titlarna... Visst, de sitter och gnäller på forum, men sen sitter de likförbannat och spelar det. Så är det faktiskt.
Exakt. Och det är det som jag tycker är väldigt intressant här. För det här är verkligen ett, vad ska man säga, David och Goliaths scenario. Och jag håller väl med, absolut. Epic bröt användar, vad ska man säga, plattformsreglerna. Det håller jag med om. Ingenting mot det. Men, och då handlar det ju fortfarande om vad som är rätt och fel. Rent moraliskt, absolut, det är fel i kontraktet. Men då är det också så här, okej. Okay, är det rätt att iOS är ett stängd plattform, att man inte kan göra så med tanke på att spelbolag blir kanske orättvist behandlade? Med tanke på att andra verksamheter kan gå runt det här med att man tar betalt i deras app och så vidare och så vidare.
Jag vet vad jag känner lite. Det är en fri marknad. Om Apple säger vi tar 30% vilket alla andra bolag betalar just nu, vilket är vad Steam tar och så vidare. Vad händer på datasidan? Jo, Epic Games Store kommer konkurrera och helt plötsligt fick Steam lite konkurrens. Det som händer om fler gör så här som Fortnite gör, det är att de kanske bojkottar Apple till slut. Och till slut finns inte Fortnite till iOS, men det finns till Android. Och då helt plötsligt börjar folk kanske fundera. En liten klick av människor börjar fundera på att jag kanske inte vill ha en iPhone, jag kanske vill ha en Android. Så förlorar de sakta men säkert lite marknadsandelar till Android. Och det är väl så liksom kapitalism ser ut.
Och det håller jag med om. Och det är långa spelet här som de kan spela. Jag har också sett några som säger att de driver samma process mot Google. Men det är liksom lite dödfött för att Google tillåter allt det här. Och då ska man bara... liksom bråka om hur mycket de tar i kostnad, om det är ockerpriser, men där får man ju liksom lite faktiskt ta det själv.
Alltså du tillhandahåller ju en plattform också, så vad ska du få betalt för det? Du måste ju få betalt någonting.
Ja, exakt. Men då är det så här, om de tar för mycket betalt, var inte där då?
Det är svårare, som sagt. Epic Games är enklare. Inträdesbarriärerna till att göra ett nytt operativsystem för telefoner är mycket högre.
Jo, så är det. Och det är ju där som själva stora grejen är. Men det är många som också säger sig, ja, men varför behöver inte Microsoft stämda? För att alla våra datorer har Windows. Och sen har du bara Macintosh som har iOS. Och sen har du bara Linux som alla nördar har. Och då är det ju så för att de använder inte sin position på ett sånt sätt som Apple gör nu. Alltså du kan fortfarande ha en game launcher från Epic. Du behöver inte ha en game launcher från Microsoft Games till exempel.
Men jag kan verkligen, om man ska, vad man ska ta med sig från den här som aktieintresserad person då, det är att det är intressant att se vad Epic Games gör med att disrupta hela spelbranschen med sin Epic Games-plattform. Och sen är det intressant det här ur Apples perspektiv, för att redan nu skulle jag säga, min känsla är att technördar och gamers redan föredrar Android över Apple. Mm. Och jag tror att det här kan bli en riktig badwill, för att det här var ju främst riktat mot Apple och inte så mycket mot Google. Ja. Det var ingen badwill för Google skulle jag säga. Det var väldigt mycket Apple-fokuserat.
Ja, men tänk på att hela videon var mot Apple så.
Precis. Och även om då Google stängde av dem också, så är det inget medialt fokus på det. Och jag skulle nog tro att den här nördetech-människorna, den klicken av människor, kommer nog ännu mer gå mot Android-hållet. Och tappa, liksom Apple kommer tappa dem som kundgrupp, tror jag.
Mm.
att det är redan lite så. Att är man teknikintresserad så är det ju Android som är det coola. Liksom. Att, ja, jag, då kan jag faktiskt styra vad jag gör med telefonen mer. Och det är mer öppet system.
Ja, och det är därför jag är en app, eller Pixel fanboy så att säga.
Precis, och nu kommer ju även kanske gamers ha samma känsla då. Tänk om det här händer för framtida Fortnite-spel. Det är bättre om jag kör Android.
Mm. Så jag tycker det är faktiskt någonting man bör ha koll på ifall man är överhuvudtaget intresserad av spel. För det här är verkligen någonting som påverkar, vad ska man säga, infrastrukturen av spel överhuvudtaget.
Mm.
Som gör att det kan påverka i decennier framåt vad som händer i den här fighten.
Ja, vi får se. Det är intressant att följa.
Ja, det ska bli riktigt intressant.
Yes, men ska vi gå in på lite rapporter?
Ja.
Jag tänkte, mitt största innehav efter uppgången då, det var mitt största innehav innan upp i rapporten, men nu är det definitivt störst på runt 13-14% och jag planerar inte på att skala av någonting, för rapporten var fantastisk och jag pratar om Embracer.
Fantastisk, fantastisk.
Mm, THQ Nordic. Okay. Och ska vi börja gå igenom rapporten så bara siffermässigt så var den fantastisk. 81% i försäljningstillväxt till runt 2,1 miljard. Så jämför vi med ungefär 1,1 miljard förra året. Så att det är ganska, ganska bra.
Det är saftigt.
Det är saftigt. Och sen pratade vi om det här off-air då. Att det i det här, i de här 2,1 miljarderna så ingår det också aktiverade utvecklingskostnader. Eller nej, faktiskt inte. Det är net sales som var 2,1 miljard. Sorry, jag blandade ihop det. Så det här är faktiskt försäljning. Så det går ju inte att bluffa liksom bokföringsmässigt om man inte är wire fraud. Liksom. Så det är 1% i försäljningsökning är markant.
Mm.
Sen hade de också aktiverade utvecklingskostnader om 247 miljoner. Så det lägger på 10% på, uppe på resultatet då, för att komma till omsättningen.
Så du har ju en summa omsättning på 2,3 miljarder, eller 2,4. Någonstans.
Precis, men det är därför jag tycker det är bra att de inte heller rapporterar och lägger fokus på det i rapporten. För det är faktiskt försäljningen som är det intressanta.
Yes.
Och jag gillar hur de tydliggör det här och inte vissa bakar in i totalomsättningen. Men de skriver verkligen net sales, alltså hur mycket har vi sålt för. Mm. Så jag tycker de tydliggör det och att omsättningen ökar 81%. Det är inte såklart rent organiskt bara för att de har ju förvärvat. Men det betyder ändå att förvärven levererar på något sätt. Saber Interactive levererar som bidrar mycket. EBITDA ökar 148%. Men EBITDA-marginal på 47%. Operationell EBIT då som rensar för goodwill-avskrivningar i och med att de rapporterar enligt K3 ökar med 249%. Och det är en operationell EBIT-marginal på 34%. Och nu kan du få säga vad du vill säga.
Ja, och det viktiga här är att tänka på operationell EBIT, EBIT och egentligen vinst överhuvudtaget. Och det är ju att även om net sales eller nettoomsättningen är på 2,1 miljard så är ju, så försvinner, kommer ju de här aktiverade arbetet för egen räkning följer med ner. Och i och med att,
som sagt, det är 100% marginal på dem, precis.
Exakt, det är 100% marginal, det är ingen liksom kostnad på det så. Så är det här runt 250 miljoner. Och med tanke på att resultatet för periodens resultat är 90 miljoner. Och om vi kollar på rörelseresultatet så är den 219 miljoner. Så är ju egentligen, om man tittar resultatmässigt, är ju inte bolaget lönsamt om man tog bort de här aktiverade arbetena.
Precis, så kollar man på det på det sättet och är man en bear, för det finns lite Embracer och THQ-björnar där ute. De lyfter fram det här, att ja, de tjänar inga pengar, det är bara aktiverade utvecklingskostnader, det här är ju fraud liksom.
Och det ska lyftas fram, det är ju det viktiga, det ska lyftas fram, men man måste kolla det i skenet av någonting annat också. Det här är intäkter, det här är redovisning.
Exakt.
Som jag gick igenom i... När jag gjorde analysen av Embracer. Embracer är väldigt krångligt för många att kolla på i och med att de redovisar efter K3 plus att det är ett gamingbolag med aktiverade utvecklingskostnader. Mm. Därför tycker jag, alla andra tycker att Embracer är jättebra för det är ett konglomerat med spel. Man köper in sig i spelbolag, det är förvärvsmaskin och så vidare och så vidare. Och Vingefors är gud. Så tycker jag att hela caset som gör att Embracer är billigt är redovisning som jag själv tycker att jag kan, eller som jag själv tycker jag kan justera för, som jag ser att det är billigt för.
Mm. Ja, och precis. Och, men i alla fall lyfter man fram då att rörelseresultatet hade varit negativt och får inte tala om vinsten var ännu mer negativt då. Så de förlorar ju pengar. Men gör de verkligen det? För att det är ju egentligen kassaflödet som betyder någonting. Och det är ingen idé att kolla på det fria kassaflödet liksom längst ner, periodens kassaflöde, för att då har du finansieringsverksamheten och investeringsverksamheten och det är ju jättestökigt för att det händer så mycket. De till exempel gjorde en emission, tog in 2 miljarder nästan. Så det gör ju att kassaflödet ser extremt bra ut. Sen gör de ju väldigt stora förvärv som de betalar delvis med kassa då, främst med aktier. Men där blir ju jättestora poster. Men kollar vi då på operativa kassaflödet, innan förändring av rörelsekapital så ökar det med 81%. Kollar vi på kassaflödet efter förändringar i rörelsekapital ökar det med runt 80% där också nästan. Eller nej, förlåt. Operativa kassaflödet före förändringar i rörelsekapital ökar med 184%. Och runt 80% efter förändringar i rörelsekapital. Så kassaflödet hänger mer rent operativt. Och sen då om vi kollar på, vi kan inte prognostisera framåt hur mycket pengar de kommer raisa i finansieringsverksamheten.
Eller hur, kolla på hur mycket emissioner de ska göra framåt liksom.
Precis, och därför kan vi inte prognostisera det riktigt. Och förvärv kan vi inte heller prognostisera. Så om vi försöker hitta en steady state av capex-kostnader och så kollar man bakåt, då ser man att de ligger på ungefär 400 miljoner per kvartal, skulle jag säga, i förvärv av immateriella anläggningstillgångar och materiella anläggningstillgångar. Och skulle vi då justera det här kvartalet som att de inte hade förvärvat eller raised capital eller tagit in likvida medel, då hade ungefär kassaflödet hamnat på 300 ungefär. 330 miljoner. Så att det är ju större än, som du påpekade när vi pratade innan här, det är ju större än rörelseresultatet. Det är mindre än operationella ebiten som de redovisar till 711 miljoner då. Så att om vi ska vara rättvisa så kanske vi ska säga att den operationella ebiten på 700 miljoner är lite att krydda till det, för då har du med aktiverade utvecklingskostnader och du rensar bort goodwill-avskrivningarna. Men ska vi titta på kassaflöde så kanske vi, det kanske är rättvist med något resultat på runt 400-500 miljoner för det här kvartalet, om man skulle tänka att man inte bara kollar kassaflöde, för det straffar ju lite på grund av capex och så vidare.
Ja, men normaliserat kassaflöde för perioden egentligen.
Eller i framtiden, liksom om man ska tänka så här, när de inte har så tunga investeringar framåt och de kan i princip, som du säger, normalisera eller smeta ut kostnaderna, så framtida resultaträkningar kanske skulle vara på 500 miljoner om det inte, jag vet inte, så att jag tycker inte det är sant att de inte liksom riktigt tjänar pengar.
Nej, de tjänar ju pengar, men det jag tycker är en bra sak att upplysa om man vet ju att det är 100% marginal på aktiverade arbeten för egen räkning. Och om man tänker på resultatet så ramlar det ner. Och då blir det så här, okej, vi kollar på marginaler och så vidare och så vidare. Då blir det ju väldigt så här, ja, absolut, du kan säga det här. Men om man verkligen kollar på det så är det ju, en del av intäkterna här, liksom, vad ska man säga, redovisningstekniska, inte pengar in. Men i kassaflödet för koncernen så ser man att det är pengar in.
Det är pengar in och rent operativt är det väldigt mycket mer pengar in. Det är som sagt 184% i det operativa kassaflödet. Och dessutom så försäljningen ökade med 80%. Det är ju inte heller något man fejkar.
Nej.
Sen kan det ju som sagt vara, den största risken med det här är ju snarare att tillgången inte kommer avkastas särskilt länge, utan att det kan tjäna med det, att förvärven inte kommer vara bra över tid. Att det kanske visar sig att Saber Interactive bara presterade något kvartal och sen visar sig att de var ganska kassa.
Men det är det som är lite kul, att risken tas just ner, för att K3 avskriver ju av det åt dig.
Jo, men jag tänker på du kan ju få en försäljningskollaps då.
Ja.
Och det är det man ska fokusera på, tror jag. Som Embracer-ägare ska man fokusera på, kolla på de bolagen som förvärvas. Gillar du vad de gör? Gillar du deras produkter? Gillar du deras management? Och jag gör det. Och en spännande grej här då, för att förvärv är ju en stor del av Embracer, för de bygger ju någon sorts, vissa har sagt väl, Carl Armfelt tror jag, Tin Fonder säger väl att de bygger ett svenskt eller nordiskt Tencent, och jag håller väl inte med, för det är mycket en social media-app och ett ekosystem, det här är bara ett gaming-konglomerat, så jag håller inte alls med där, men nej, jag håller inte med, men strunt samma, de är ju i alla fall ett gaming-konglomerat. Och därför är förvärv viktiga när det kommer till Embracer. Det är lite som Stillfront, fast Stillfront ser som mobilspel då. Det var intressant då att se den här rapporten, för att förra rapporten var det ingen förvärv. Och fast resultatet var bra så gick liksom aktien ner, för att jag tror folk var besvikna. Och jag vet inte om Lars superkompenserade för förra rapporten, för nu blev det 8 förvärv. Och det var ju visst, det var ju inga gigantiska förvärv. Saber var ju väldigt stort förvärv. Så, men jag vill lyfta fram 4A Games. Och varför det här är intressant är att en av de största franchiserna för Embracer är ju Metro Exodus. Och man har ju sagt att det är ett Embracer-spel, men det är ju bara att de har exklusiv vad heter det? Exklusivitet som förläggare. Så de får ju inte superbra marginal på det här. För att de får ju bara en procentuell andel av intäkterna. Men nu förvärvade de Metro Exodus-skaparna, alltså 4A Games. Och det här är ju en jättestor franchise med tre spel och massa DLC-er. Och senaste spelet sålde väldigt bra. Det var exklusivt på Epic Games, kom tillbaka till Steam och sålde bra på båda plattformar. Så nu kommer marginalerna framåt bli mycket bättre på Metro, och här kan man ju monetisera Metro väldigt bra. De pratar om eventuellt göra någon, det hintas som en online shooter, multiplayer version av Metro som nog kan bli väldigt intressant. Ja, så jag tror, jag gillade det förvärvet väldigt mycket. Och sen Deca var ett intressant förvärv. Det är i princip ett mini-stillfront, fick jag känslan av det, fast ja, lite mini-stillfront. De köper upp gamla free-to-play-spel, lite som G5s mobilspel då. Och så försöker de monetisera de här och väcka liv i de här spelen. Och de är väldigt bra på det, de visar en massa grafer på hur efter de har tagit över det och ändrar marknadsföring och sådär, så har spelantalet ökat och average revenue per user ökar ganska bra, fast det är väldigt, väldigt gamla IP.
Mm.
Och det som är väldigt intressant med Deca är ju då att Lars kom ut och sa att det kommer bli en ny plattform för förvärv. Och det är intressant, för om man kollar på Saber Interactive till exempel. Saber Interactive-förvärvet ledde till förvärvet av 4A Games då, som är Metro. För att egentligen vdn för Saber Interactive, som nu är en del av management hos Embracer, hade en bra dialog och en bra kontakt med 4A Games-vdn. För att de var konkurrenter, och sen började de samarbeta lite kring något spel. Och då började de väl prata om, ja men vi blev uppköpta av Embracer antagligen, gick snacket. Och så blev jag jätterik och det var jättekul. Och så Embracer är asbra liksom. Så det blir liksom en ny plattform för förvärv.
Ja, det är lite som romerska imperiet. Ju större man blir, ju fler får man in, ju fler kan man bygga ut imperiet med. Hoppas det.
Ja, det bara. Och det är intressant, för det blir ju på något sätt en ny vertikal för Embracer om det blir ett liksom mini-stillfront inom Embracer. Mm. För stillfront har ju gått väldigt bra.
Ja, så är det.
Så. Ja, jag tyckte rapporten var kanon i alla fall.
Ja, det tyckte jag också. Jag är bara inte kollat på det så mycket för att jag är så trött och bara har jättelite av min portfölj på börsen.
FOMO.
Nej, jag vet att ni andra kommer bli fattare än jag gör. Jag är nyhet egentligen om Square, som jag tycker var jätteintressant, för det visar vad de höll på och skapar med sin plattform. De startade någonting i sin app som de kallar det Payday Lending, så att du har någonting i USA som jag skulle egentligen likna vid sms-lån, men för att kunna klara dig till nästa lön och så vidare och så vidare, så får du ett förskott på din lönutbetalning, och då får du ett litet lån där de kallar payday lending. Och den här marknaden är värd 27 miljarder dollar i USA.
SMS-lån.
exakt. Och för oss svenskar är ju det här, låter ju det helt katastrofalt. Det är ingenting man vill bidra till eller ha eller någon ska ta i sin närhet överhuvudtaget. Men det här öppnar ju upp en ny del av Square som de inte har varit exponerade mot förut. Plus, det här öppnar upp att de kommer åt unbanked people. Så de som inte har ett bankkonto i USA, vilket är fortfarande en stor del. Typ amerikanska södern är ju nästan till ett u-land i sig.
Och det kan jag intyga.
Ja, och det här gör ju att Square med sin digitala distribution via sin app kan göra så att de här personerna får tillgång till finansiella produkter som de inte hade haft annars. Och det där som jag tyckte var jätteintressant, att se vilka steg Square tar med sin plattform. För att jag tycker inte Square är värt kanske vad de är idag till det priset de handlas för. Men deras plattform har så mycket optionalitet i sig för att kunna lägga på saker. Och det är där jag tycker det är hyperviktigt. För i själva verket har ju Cash App mycket mer optionaliteter än vad jag tycker kanske PayPal har. PayPal riktar sig väldigt mycket mot merchants. Mycket mer business to business. De skulle lösa det lätt för att göra betalningar fram och tillbaka. Men Cash App siktar verkligen in sig på konsumenten. Och det tror jag gör en helt annan optionalitet.
Ja, det var ju ungefär min sammanfattning när jag analyserade Square också. För jag sa ju hela tiden att jag föredrar dem för PayPal. Mm. För Cash App verkar mycket bättre än Venmo. Och är större än Venmo och har fler användare. Och optionaliteten tycker jag är bättre i Square. För det är inte... De gör mer moderna saker än vad PayPal gör, tyckte jag. Och jag köpte ju Square efter jag gjorde en analys och tyckte det var jättebra. Och vad ska man säga? Min lärdom är väl att man säljer inte bort bolag på värdering när de har enorm optionalitet i sig. För att jag köpte väl in Square på runt 30, 40, 50 dollar och nu står den i runt 150 dollar.
Mm.
Så jag trodde jag var smart när jag hade 20-30% vinst. Och det var under corona och jag tänkte, jag köper, säljer lite för det är så volatilt. Och man vet inte riktigt vad som händer, men jag borde behållit en core-position. Och det tycker jag man alltid ska göra i bolag med optionalitet i sig. Behåll en liten del aktier som du kan behålla, liksom, bara låta dem springa. Som en Tesla-aktie då, det, nu är en lite då, men... Egentligen inte superlite, det är en aktie.
Lite, men... Exakt, jag bara såhär, va? Det är inte så lite.
Nej, jag menar
det, så att det är position.
Extrapolera i den här takten så är jag miljonär snart.
Exakt, exakt. Nej, och jag, vänta, det här var ju också en sak som jag tog med mig från vår sommarsummering. Alltså, värderingen kan sticka iväg, kortsiktigt. Men så länge operationaliteten presterar och att det inte är värderingar som gör att man får nosebleed, alltså verkligen, verkligen typ att det måste att det måste växa med 100% i loppet av 5 år för att du ska kunna få tillbaka pengarna.
Mm.
Då blir det bara, då blir det bara greater fool, alltså då är det någon som måste bara betala högre än mig, för att jag ska kunna få en vinst på den här aktien liksom.
Precis.
De måste kunna växa in i den här värderingen av sig själv, och det är där Warren Buffett citat om. Tänk som att du äger hela bolaget själv.
Mm,
det är där det är viktigt med det citatet. Jag tror många...
Typ att du, precis, att du, det enda sättet du får fram pengar i framtiden, det är inte att någon vill köpa aktierna till ett högre värde, utan det är faktiskt från verksamheten.
Exakt, och jag tror många använder det här citatet bara för att du måste gilla hela bolaget. Nej, det är inte handlar om det. Det handlar om att du måste få en avkastning på det bolaget utan att någon betalar mer än dig. Sen kan du gå ut i marknaden och sälja det. Absolut, det är därför vi är på börsen. Men det är fortfarande det som måste vara tesen när du köper bolaget.
Och det håller jag med om väldigt mycket. Och det är lite det jag har rantat om de senaste veckorna på Twitter i princip.
Ja, men du rantar hela tiden. Ja, så är det.
Återgår vi till Square då. Så kan jag säga att det är intressant. Jag håller med optionaliteten. Jag gillar bolaget. Jag önskar att jag fortfarande äger det. Tycker det är lite för dyrt nu. Men jag vill gärna köpa tillbaks. Men de har fortfarande kvar väldigt mycket optionalitet. De håller på att bygga ett Lightning Network ovanpå Square, där du ska kunna betala med Bitcoin. Bitcoin är för segt för att göra miljoner transaktioner på per sekund. Eller flera tusen transaktioner per sekund egentligen. Så att därför bygger de ett Lightning Network där du egentligen gör... Du egentligen som en transaktion funkar idag digitalt. Banken skickar inte pengarna digitalt så snabbt som vi får dem när vi swishar till exempel. Utan det är bara att de ger oss förskott i princip. Så när jag swishar dig får du...
Sen skickas det ju... Alltså... Pengarna flyttas ju alltså i Nostro-konton. Okej, vi har så här mycket hos er. Flytta över det dit, för nu skickar vi så här mycket fram och tillbaka.
Ja, och det vill
Lightning... Har koll på vem som har skickat pengar.
Precis, och det är väl lite det Lightning Network ska göra. Att så här, vi betalar Starbucks nu i dollar.
Mm.
Sen ligger vi ute med pengarna under tiden. Liksom, och så får vi det några minuter senare. Typ. Förenklat. Så att det håller de på att göra. För att i princip kunna göra att en person som har köpt Bitcoin genom Square. Vilket om du läste rapporten från Square så ökade Bitcoin-omsättningen helt sinnessjukt. Mm. Inte så konstigt att tänka på hur Bitcoin har gått. Men tänk dig då en framtid där du har Cash App i USA, du har lite aktier, för du har ju som Robin Hood i Cash App, du har lite Bitcoin och sen har du ditt i princip bankkonto också med cash. Sen har du slut på cash, men du har Bitcoin som har gått upp massa värde, och sen ska du gå till Starbucks och så tänker du att oj, den här Starbucks kaffe var jättebillig, men betalar Bitcoin för jag har hur mycket dollar som helst i Bitcoin. Så då kan du välja att köpa en kaffe med Bitcoin när de har byggt klart det här, i princip är deras vision.
Mm. Ja, Och jag vill väl bara hoppa in för att jag jämför alltid med PayPal. PayPal siktar ju på business to business, vilket jag förstår dem, för att det gör att man blir i princip, vad ska man säga? Ja, men i princip mini, Visa, Mastercard, och möjliggör jättemycket och tar en take rate till kanske väldigt lite kostnad av innovation. Mm. Sen måste de ju komma ikapp på andra saker. De var ju snabba med att komma ut med till exempel Zoom, Venmo och alla de där, som har ju ändå en etablerad consumer-produkt som kanske måste utvecklas. Men till exempel att de, jag känns som att de fokuserar mycket mer på geografisk utveckling än vad Square gör, för att Square är ju specifikt bara USA, som jag förstår det.
Mm.
Medans PayPal är ju nu, har ju gjort intåg i Kina, är i Sydamerika, är i Europa, är överallt egentligen då.
Mm.
Och båda de här bolagen går jättebra rent användarmässigt.
Absolut.
Så jag skulle jämföra Square egentligen mer med Revolut i Europa.
Mm.
Som är ett bolag jag hoppas någon gång man kan få köpa i.
Ja, de är också intressanta saker.
Exakt. Så, du har en till rapport, va?
Awardit. Vi så äntligen rätt.
Ja, vi kommer säga fel innan det här är slut, så lugna dig.
Ja, men Awardit gick ner på rapport, så marknaden, jag kan bara tolka det som att marknaden tyckte det var en besvikelse. Kollar vi perioden januari till juni, så första halvåret så uppgick omsättningen till 130 miljoner och drygt, jämfört med 134 miljoner från förra året. Och det kan ju tyckas dåligt vid en snabb överblick, i och med att de har förvärvat rätt mycket och så, och omsättningsökningen borde vara högre. Men
alltså det kan jag inte hålla med om, för deras omsättningsökning bör inte vara högre, för det de har förvärvat sista året här, sista halvåret, mm. det är egentligen ett stort konkursbo, och de andra grejerna har väldigt mycket, är väldigt vad ska man säga, de är väldigt mycket omsättning i sista delen av året.
Men de borde ändå ha någon sorts ökning, för det är ändå jämförande med samma period. Men oavsett så är det ju corona, och de blir ju faktiskt påverkade av corona, för att de känner ju ganska stor del av deras verksamhet kommer ju inte från software as a service eller själva liksom poäng, att de sköter poäng verksamheten eller poängsystemet i sig, det digitala, ska man säga, det tekniska digitala, utan mycket av omsättningen kommer faktiskt från att man löser in poäng då och köper produkter, och då lägger man på då så att produkten blir mycket dyrare än vad de köpte in den för, och sen den som löser in poängen har väl inte riktigt koll vad en poäng och en krona är liksom, så att man bara löser in det och så tjänar Award lite pengar på det. Men i alla fall, jämför vi så första halvåret så ökade EBIT i alla fall med runt 10%. Så det är ändå jättebra med tanke på corona.
Mm.
EBITA, alltså om man då inte tar bort, eller om man då inte räknar med nedskrivningarna då, eftersom de rapporterade K3 förut då, uppgick till 15,2 miljoner och jämfört med 13,4 H1 förra året då.
Mm.
Så jag tycker ändå starkt att de lyckas uppvisa en tillväxt på lönsamheten då.
Ja, exakt. Och alla deras rörelsemarginaler, EBIT och EBITA, har ju ökat. Och det är ju mer än 1% ökar, vilket är jättesnyggt tycker jag. Med tanke på vilket klimat det är och med tanke på vilket kvartal det är. För det är inte de två sexigaste kvartalen för Awardit.
Nej, för jag menar, tänk dig liksom, det är ju mycket av det här bygger ju på att antingen så här Scandic, SAS och Eurobonus, och så de blir ju påverkade av corona. Det är ju ändå, men i de branscherna de verkar en del i alla fall.
Någonting som bara har ökat för dem, jag vet att de har mycket program, och det är ju typ Beijer och Bygghandlar och Stark. Bygghandlare, så att jag tror de är lite vinnare där. Jag vet. Så att jag tror faktiskt att det bör bli bra här sista andra delen av juli, eller andra halvåret då.
Ja, för att kollar vi, som jag sa då, första halvåret så ser man en ökning i EBITA.
Mm.
Men kollar vi Q2 så minskade det ju lite då. Men det var ju det som var det tuffaste kvartalet.
Exakt.
Men framåt då, nu när vi ser både resor och sånt komma igång, så skriver ju då förra vd Niklas Lundqvist då på Twitter att Microsoft,
vad sa du? Han är fortfarande i bolaget, för du sa förra vd:n, lät som att han har lämnat.
Nej, han är styrelse, vad är han?
Han är styrelseordförande tror jag, men han är fortfarande med operativt också och håller på med M&A och sådär, och IR.
Precis, han fokuserar mer på M&A-biten just nu. Och som sagt, han är med i styrelsen garanterat och har varit vd, och det är han som egentligen är grundaren också från början, ska tilläggas då.
Ja.
Men han säger då på Twitter att maj och juni var svagare än april, som gick ungefär som väntat. Vi har inget bokslut för början av kvartalet, men vi ser definitivt en bättre försäljningsaktivitet jämfört med maj och juni. SAS är till exempel igång igen sedan juli. Vad sa du?
Du höll på att säga SAS, jag bara är inne så mycket i after service.
Nej, men SAS är till exempel igång igen då sedan juli. Och vi har flera stora case som lanserar inom kort, så det låter ju bra. Och de säger att de har sett flera nya kunder och partners och mer är på G. Och till exempel har de ju pratat lite om det i vissa telegram då, som MBXP, Convenient Cards, Gotia, Autoexperten, Smycka, Söderberg Partners, Scandic med flera på väg upp på banan sen, och pipen är rekordstark. Så att jag tycker det var konstigt att den gick ner på rapporten faktiskt.
Ja, men det är bara till för oss att köpa mer, så är det.
Absolut, så ja, för den långsiktigt spelar ingen roll.
Nej,
och jag är nog långsiktig här.
Du försöker det, fast du tradar din dippare, dippshoppa.
Ja, ibland har jag gjort det. Och sen ett case som jag har varit lite in och ut ur sådär. Som jag har köpt in mig igen då, för att jag såg en trigger. Och det är egentligen att de fått en ny vd, och det är case att jag pratar med Bioworks. Och det är egentligen vad Bioworks gör är någonting jag inte har en aning om, för jag är för dum för det. Och det är inte alls något jag borde investera i, för jag förstår mig inte på det. Men i och med att min väska är så pass ändå fylld av case ändå bemästrar, så tänker jag att jag kan doppa tårna här lite. Men jag tycker att det är dumt. Mm. Och det går mot mina principer. Men det är i alla fall Bioworks, och de gör agarospärlor, egentligen substrat som renar substanser då, som man använder i då läkemedels delvis produktion, men även under utvecklingen då, för att du kör igenom det, ska man säga, substansen eller ämnet som du ska rena, och så drar de här pärlorna åt sig egentligen orenheter, och sen får du, då får du ut en massa eller en substans som är renare. Och det är väl väldigt viktigt när du gör olika mediciner och så vidare, att det är inga orenheter i det då.
Verkligen.
Och jag har kollat på en del presentationer här och satt mig in i det tekniskt, fast jag inte fattar det ändå. Men försökt typ lyssna på stora ord i presentationer och tänka att jag är smart, för att jag kan upprepa de här stora orden, men egentligen fattar jag ingenting. Men det jag förstår det som är då, de har en speciell teknik som gör att de här pärlorna har en större mantelyta och kan ta med, alltså egentligen kan ta åt sig mer orenheter än konkurrenternas per yta då. Och det gör att du kan köra igenom vätskan snabbare och egentligen få ett snabbare flöde i produktionen och använda mindre pärlor och mindre kostnad då.
Mm.
Så effektivare helt enkelt än konkurrenterna. Och konkurrenterna är stora konkurrenter som GE, Healthcare och sådana där. Men nya vdn då, Jonathan Royce, har sjukt bra CV. Man kan gå in och kolla på det CV:et om man vill. Man kommer från USA men har jobbat för svenska bolag och kan ha jobbat för GE Healthcare. Och väldigt långt CV. Så jag tror att, jag tycker vdn var lite svag innan faktiskt. Och bara fick en så här skakig känsla från presentationer och grejer. Han kändes inte så superstabil. Men den här nya vdn tror jag, med hans kontaktnät och just för sälj i USA och Asien och sådär, tror jag kan gå riktigt bra.
Mm.
Och de släppte rapport. Jag köpte en liten bevakningspost innan rapport. Sen ökade jag efter rapport, för den gick ner typ 20% då. Och nettoomsättningen ökade 7% då under Q2. Ändå gick bolaget ner på rapport då, för att det här är inte lönsamt, det här bolaget. De går ju med förlust och bränner pengar. De har kassaflödet också ungefär 10 miljoner det här kvartalet. De gjorde en emission tidigare och folk är väl oroliga om de ska göra en emission igen och sådär. Och det är ändå... Det är lågt värderat om du jämför med typ ett bolag som Genovis. Men å andra sidan presterar de inte som Genovis heller. Men orderingången ökade 38%. Så det är positivt. Och det är verkligen positivt om vi zoomar ut lite och kollar på första halvåret. 2020. För då ökar nettoomsättningen med 71% och orderingången ökar med nästan 90%. Och det man ska ta med sig från Bioworks är att det är beroende av de största kunderna. Så de största kunderna som beställer väldigt mycket påverkar väldigt mycket. Så order, timing och sånt där kan ställa till. Så det är svårt att jämföra kvartal mot kvartal. Man ska nog kolla större penseldrag, så år mot år åtminstone.
Ja, rullande tror jag är någon bäst också.
Precis, rullande är väldigt bra. Och sen, de brukar rapportera om kundstocken. De gjorde inte det nu, men jag kollade på en intervju med vdn. Och då kommenterade han det. Och kundstocken uppgår idag till 484 kunder totalt. Så det är väldigt många kunder som beställer in de här agarospärlorna. Och det som är viktigt att förstå här med Bioworks är att de delar upp kunderna som är i liksom, ska man säga, uppfinningsstadium där man bara laborerar lite och försöker hitta på någon ny medicin, säger vi förenklat såklart, mot de som, sen har du kunder som är i scale-up phase, alltså det är folk som har gjort kanske fas 1, fas 2 och börjar skala upp sen för att göra större mängder, och då beställer de ännu mer, till då late scale-up phase delar de in kunder, och i slutligen produktionsfas, och det är för de som har följt Genovis, så de som går in i produktionsfas kan ju liksom beställa flera hundra eller flera tusen procent mer större volymer än en kund i scale-up phase. Så hela konceptet här är att Bioworks ska vara med kunder i början när de försöker upptäcka en ny medicin, säger vi. Var med sen, för att när du väl har använt en produkt i tidig fas vill du använda samma i sen fas. Och hoppas då, var med så många kunder som möjligt så att du till slut får massa stora projekt i produktionsfas som lyckas. Och då får du extremt stora volymer, och det var det som hände i Genovis. Och när de då blev lönsamma på EBIT-nivå var då egentligen Genovis aktie stack iväg något markant alltså. Och uppdateringen då på kundstocken är ju då att 59 kunder är i scale-up-fas. Det är en ökning med 2 kunder från förra rapporteringen. Av de här 59 är det 11 som är i sen uppskalningsfas. Och när det kommer till produktionsfas då, som är de riktigt stora volymerna, har det gått från 11 till 12 kunder. Så det är ändå en ökning. Det låter bara lite med en kund, men det är nästan 10% då. Och då kan man ju tänka att de har 484 kunder totalt. Och väldigt många, det är 11 i sen uppskalningsfas. Så att, det här kan gå snabbt när det väl släpper.
Mm. Så lite hås. Jag fattar ingenting, jag kan inte kommentera.
Ja, men det här kommer ta tid liksom. Det här caset har man nog tid att köpa in sig, skulle jag säga, i min amatörgissning.
Ja, och med tanke på att de inte är lönsamma så är det väl det typ det viktigaste, som jag säger, att de har lagt in det vid bank till godohavanden. Alltså se hur lång tid det tar innan de måste kapitalisera sig igen då.
Ja, och de har 54 miljoner där då. Och deras burn rate var nu 10 miljoner i kvartalet, tror jag.
Ja, och jag såg att de också gjorde en emission här nyligen, som jag ser.
Ja, men de har en stark ägarbild också. De ägs lite av ett koreanskt bolag som är inne, Amico Gen, som också säljer liknande grejer. Och de är inom bioteknik i alla fall, jag är inte superpåläst på dem. Men det är en stark ägare och de har liksom synergier med varandra. Och dessutom äger Nortal, alltså Stefan Persson heter han, inte slaktans namn. Men han som egentligen äger Kindred, ganska mycket Kindred, och äger även Ovzon som jag ska prata om nu. Yes, och som sagt Ovzon som han också äger då. Kommer rapport, jag äger också Ovzon, köpte runt coronadippen. Egentligen när bolaget har, sen IPO:n har de egentligen gått under IPO-priset och egentligen stått stampat. Sen under corona så gick det in väldigt mycket, och det var då jag köpte in mig. Jag var plus 70% i min position, ingen superposition, ungefär 4% av portföljen i dem idag. Men det som gör det här bolaget intressant är att de sysslar med satelliter då. Och ska erbjuda internet, eller erbjuder idag internet genom satelliter. Och de skickar det då till små, i princip mottagare, små stationer. Och det här gör att du inte behöver dra ner fiber till exempel för att få internet. Och det är ju bra om du slår upp ett tillfälligt labb någonstans, eller en militärbas eller liknande. Eller om du har en båt du vill ha internet på till exempel. Och det här är ju ganska hypat med liksom rymden, väl var hypat ett tag, uppenbarligen inte eftersom Ovzon går sådär just nu. Men de har stora konkurrenter med SpaceX och andra bolag, Jeff Bezos ska ju också hålla på med det här, skjuta upp satelliter. Så att det finns en hel del risker, och det är svårt att förstå sig på. Jag har läst på en del om tekniken, om de olika teknikerna som SpaceX ska ju skjuta upp flera hundra satelliter egentligen, i Leobana kallas det. Och de här sysslar med geobana, vilket gör att du får sämre latency eller ping med geobana, men det kräver kanske bara 3-4 satelliter för att täcka hela jorden. Medan de här Leo-satelliterna kräver väldigt, väldigt många satelliter och är mycket mer kostsammare för att lyckas med egentligen att täcka. Det kräver väldigt stora investeringar och det är Ovsons egentligen approach kräver inte lika stora investeringar. Så vi får se. Det är olika synsätt på det här. Vilken väg som är den bästa vägen att ta. Men det finns stora risker med det här. Ska jag i alla fall tilläggas. Och rapporten var så där. Den föll ganska mycket på rapportdagen. 13-14%. Omsättningen var sämre än förra året. Men det här värderas inte som ett tillväxtbolag. Utan det här, just nu gör det. Absolut, om du kollar på de här siffrorna, rullande siffrorna. Men det som är intressant här är att de ska skjuta upp en egen satellit. För idag hyr de bara in sig på andras satelliter. Och då ökar omsättningen markant och marginalen markant när de skjuter upp sin egna satellit. Vilket ska ske i slutet av 2021. Och vdn Magnus René säger att egentligen det flyter på som det ska med planen på att skjuta upp satelliten. Och det fortlöper enligt plan helt enkelt. Så vi ska nog förvänta oss 2021, slutet av 2021 då. Och poängen är att nu ser det dyrt ut, men det är ungefär P/5 då. Om man skulle köpa, om man ska värdera efter de multiplarna då, när de har sin egna satellit. Det här är ju grova uppskattningar. Och det är intressant ägarbild också. Du har Öresund och Bure till exempel. Och även AP-fonden. Men det säger ju inte så mycket om de köper in sig. De köper in sig allt.
De köper in sig allt. Det är så här, som Oprah. You get a car, you get a car, and you get a car.
Ja, lite så.
You get money, I buy you, I buy you, I buy you.
Och Öresund heller vet jag inte heller om de är så intressanta.
Nej, men det är väl Bure där som kanske är bäst.
Bure, absolut. Men resultatet var i alla fall sådär då, helt enkelt. För att bolaget, de omsatte 35 miljoner för andra kvartalet. Då, och det är ned från 56 miljoner om man jämför med förra året då. Så det är faktiskt en intäktstapp. Och de säger att de har haft svårt att sälja och träffa kunder. Men de har haft flera intressanta kunder under året som de knyter till sig i alla fall. Airbus till exempel, deras försvars.
Men som jag försöker förstå Ovsan då, de har ju verksamhet nu i och med att de har intäkter. Men om det kan, för att det låter ju nästan som att det är bredband fast utan kabel.
Ja, det är exakt det där.
Ja, och hur kan intäkterna falla så mycket? Är det liksom, är de här kontrakten de signar upp sig mer på tillfällig natur då eller?
Nej, för det stod inte om det var churn eller liknande. Men det håller jag med om, det kan man ju undra. Men det kan väl vara aktiviteten.
Om det är liksom, om de då är det som ett, för ett abonnemang i vår väg liksom, om vi använder för 1000 gigabyte eller 10 så spelar det ingen roll, vi betalar fortfarande det vi betalar. Är det här precis att de säger okej, ni har använt 100 megabit eller 100 gigabyte, då betalar ni så här mycket, är det det eller vad, vet du hur deras intäktsmodell ser ut?
Nej, det har jag faktiskt inte jättebra koll på. För jag vet att de har ganska låg churn, det har de kommenterat. Och de har, men jag tror det måste nästan vara något kundtapp här som inte har förnyats till exempel.
Mm.
Och sen vet jag inte heller om de har en liksom fixed rate eller om det är datamängden du använder. För då är det ganska förståeligt varför de kanske har fått mindre.
Ja, exakt. Och det är därför jag menar så här, om det är datamängden de använder, då förstår man och då är det så här, okej, då är inga kunder, men... Men då blir det också väldigt mycket mer ostabilt att räkna på. Men om det är fixed rate som ungefär ett vanligt bredband där i väggen. Då är det fortfarande oroande för att du tappar mycket kunder här. Men rent kassaflödesmässigt om man tittar framåt, om det går bra så är det ju lite lättare att känna en conviction i det. För att då har du fortfarande intäkter.
Men jag tror det kan vara också intäkter av kortare natur i det här också. Lite som att oj, vi ska in och sätta upp en militärbas här i ett år. Så vi tecknar upp oss ett år till exempel. Så det är nog lite sådana kontrakt också.
Jo, men och det blir ju också en problematik så skulle jag vilja säga. Att det är en tillfällig natur de här kunderna är. Och då kan man ju inte riktigt räkna på det ungefär som att man skulle räkna på Tele2.
Nej, men jag måste kolla upp mer med intäktsmodellen egentligen, exakt hur det funkar och var egentligen, varför tappet är som det är. Men de har ju haft svårt att sälja, säger de ju. Så att de har ju kapacitet från deras inhyrda satelliter, då, men de kanske inte har kunnat leverera all kapacitet då, för att de inte har sålt. Och då är det som du säger, då kanske det inte är sådana inlåsningseffekter eller långa kontrakt.
Ja, men sista nyheten då egentligen. Microsoft Simulator. De släppte den egentligen den 18 augusti och inför släppet så hade de metascore på 94, vilket är extremt högt. Och jag har sett lite filmer och bilder på det här, vilket säger att det är sjukt detaljerat. Men det roligaste här är egentligen, jag tycker, det är väl att hur mycket det kräver i datakraft. Och har sett lite memes på att pingen är enormt hög, framesen flyttar sig ett steg i taget och det är väl lite svårt att spela om man inte har en ny dator då. Och jag tänkte väl det här egentligen i lite anblick av Endor, som har varit ett case på Twitter med alla bilsimulationer. Så kanske man kan titta på Microsoft med bilsimulationer. Då har du Logitech och så har du ett till bolag som jag inte kommer på, som gör vad ska man säga, joystick och gas till det här då. Jag tyckte det var lite roligt. Sen är det lite lång, vad ska jag säga, Nvidia och spel eller datortillverkare för att få lite mer kraftfulla saker för att kunna klara av det.
Absolut, för det är ju bara att kolla på VR också. Half-Life Alyx sålde jättebra och det är för att alla väntar på Half-Life 3. Så har det inte kommit någon Half-Life 3. Men då ser man att försäljningen av VR-headset ökade väldigt mycket då, för att Half-Life Alyx håller väldigt bra och då måste du ha ett headset. Mm. Och än en gång, krävande, kräver bra grafikkort, Bull, Nvidia, AMD egentligen, mer Nvidia. Så att det kommer ju driva det här framåt då. Och den enda konkurrensen är väl om du inte spelar spel som kräver jättebra latency eller input-lag. Alltså input-lag är inte ett problem för att det du inte spelar mot en motståndare eller ska möta någon annan i princip. Då är ju så här Google Stadia till exempel. Att du streamar spelet direkt då in i en skärm bara.
Exakt.
Är väl egentligen det som är negativt för Nvidia. Men då kommer ju deras grafikkort å andra sidan finnas i datacenter. Men det kommer ju vara liksom ett grafikkort. Det är ju inte en ratio 1:1. Att varje person som spelar behöver en dator i datacentret.
Ja, så är det.
Det blir inte hållbart.
Ja, så är det.
Så det är lite försäljning på det sättet. Så det är väl en framtida spaning som skulle kunna ställa till det.
Det är ju väldigt kul med tanke på att Endor har flygit upp på radarn för många.
Mm.
Men egentligen, det var väl allt då?
Mm.
Alice.
Det jag tycker vi kan nöja oss.
Ja, och kom ihåg våra sponsorer, Börsdata, som hjälper oss i rapportperioder, hjälper oss hitta case, hjälper oss med screeners och nu också ha API för Excel, men också kommer API för Google Sheets då. Så man kan bygga sina egna modeller och hålla på.
Mm. Det går att leka länge.
Oh ja, har man sett upp till sent på nätterna många gånger. Med de grejerna och leka lite. Och sen kom ihåg, Valuation Masterclass går igenom hur man värderar ett bolag från estimering av intäkter till marginaler till att kolla på allting annat som behövs för att göra en värdering. Går också igenom vad ett bolags resultat och balansräkning och kassaflöde ser ut. Så att det är en kurs både jag och Danne har gått och rekommenderar varmt.
Precis, och läs mer om det på gameofstocks.nu och så klickar du Valuation Masterclass så får du båda våra recensioner och hur du får rabatten. För er som inte orkar det så gå in på valuationmasterclass.com och klicka hem modul 1 och sen använder du Game of Stocks som kupong. Eller använd länken i poddbeskrivningen.
Ja, exakt. Och mig, Investicus, hittar du på Twitter, Instagram och Facebook.
Och mig hittar du på att vardinvestera eller värdeinvesteraren på Twitter.
Yes, och sen hittar ni podden såklart på Twitter och Instagram @gameofstocks nu. Och så hittar ni vår hemsida www.gameofstocks.nu.
Mm, det var allt. Må avkastning vara med er.